här är ju inget nytt att man håller på att räkna på det här sättet. Det har man gjort länge. Och särskilt i USA håller man på med det här. Det finns mycket konsultfirmer som gör det här. Och jag har några exempel på sådana här. Och om man tittar på till exempel vad en viss basketturnering eller ett slutspel i basket kostar. Och då kommer man fram till här i någon studie att det är 1,4 miljarder dollar då som försvinner i produktion. För att människor på arbete pratar om den här turneringen då. Och det tycker man ju låter otroligt mycket förstås. Och då tycker jag att då ska man tänka på två saker i det här. Och det ena är att man gör en väldigt, alltså väldigt förenklad beräkning. Det finns visst resonemang om vilka som skulle vara intresserade av basket på något sätt. Och så ser man då hur många de är. Och så tänker man då att de kanske pratar 10 minuter om dagen om detta. Och så tittar man på hur många de är totalt och hur mycket man har i medelinkomst. Och sen bara räknar man ihop det här då. Och så kommer man fram till en klumpsumma. Och så säger man att så här mycket kostar det här pratet för amerikanska arbetsgivare.
Det säger Lars Ivarsson som forskar kring arbetsliv vid Karlstads universitet. Han påpekar att vi bör komma ihåg att arbetstagare gör också annat under arbetsdagen än talar om Game of Thrones, basket eller annat som intresserar. Sånt som inte heller är produktivt.
Man skulle mycket väl kunna tänka sig att räkna på hur mycket folk går på toaletten per dag. Och så kommer man fram till att förmodligen så förlorar de lika mycket pengar på att folk går på toaletten, och då kanske man skulle på något sätt försöka begränsa det och så. Jag tycker det ena är att de här siffrorna då som kommer upp, summorna i pengar, de är på något sätt, de är bedrägliga, för att de visar liksom inte, det tas ur en kontext, ur ett sammanhang. Det är det ena. Och det andra är ju då, frågan är ju att hade det blivit så mycket produktion under den här tiden ändå? Vi har ju en mängd arbeten som, alltså det inte alltid finns arbetsuppgifter. Man kan ju tänka sig att man jobbar i butik och det inte finns några kunder där. Eller att man kör taxi och står och väntar utanför en flygplats eller någonting annat. Så att det finns ju ganska gott om arbeten där det kanske inte finns något produktivt att göra. Och det här har gjorts i Sverige också. Man tittar på här, det har varit artiklar i tidningar om att svenskarna, de surfar bort 430 000 arbetstillfällen varje år på personligt surfande. Och då skriver tidningen ungefär som att här skulle 430 000 fler kunna anställas. Men det är ju en total felräkning. Utan det är snarare så att 430 000 skulle bli av med sina jobb. På grund av att de då surfar på internet. De här, alltså de som då ligger på den här sidan, som man säger då, de otroligt företagsvänliga forskarna är. De har ju tittat på egentligen allting då som de tycker är någon form av organisatorisk olydnad. Och det handlar ju om att till exempel att man inte betjänar en kund tillräckligt snabbt i en butik. Det handlar om att man skulle gå på fest dagen innan en arbetsdag. Då är man då antas inte att vara tillräckligt alert dagen efter. Så att det finns en tanke om att människor i arbete då ska på något sätt vara 100% hängivna sina arbetsgivare, och dessutom ska de då jobba 100% som de då pratar om och det här. Och då är ju frågan, vad är 100% i liksom på något sätt produktion här?
Och är det alls möjligt att förvänta sig att någon ska jobba 100%? Om vad man än kommer fram till att 100% innebär?
Ja, man kan ju säga då att 100% har man ett enklare industriarbete, till exempel att man ska montera ihop elkontakter eller något sånt här. Då kan ju arbetsgivaren ha bestämt att på en dag så ska ni montera 500 kontakter eller någonting sånt. Då har man bestämt att det är 100%. Men arbetsgivaren kan ju också säga att nej, men nu är det 550 kontakter som är 100%. Och det är klart att har man den typen av jobb så kanske man då kan säga att okej, här är det då möjligt att ha någon form av mätning av detta. Men så fort ett arbete innehåller någon form av problemlösande eller någon form av kundinteraktion, då är det ju väldigt svårt att säga hur lång tid ska detta ta. Det här har man ju försökt inom vården till exempel, och så säger man ju då att ett patientbesök får ta 20 minuter. Och det är klart, det beror ju på vad det är för typ av patienter man får. Vad har de för besvär? Hur gamla är de? En del, när 20 minuter har gått, en del, om man är riktigt gammal, kanske inte ens har kommit in i undersökningsrummet och fått av sig kläderna på 20 minuter. Så att det bygger ju på en tanke också om att den här standardiseringen av det vi ska göra också är anpassad till någon form av standardisering av anställda. Alltså det finns någon maskinliknande syn i det här med att alla är exakt likadana.
Om vi återknyter till det här med att det här med Game of Thrones och att man diskuterar jättemycket. Vilka serier eller evenemang brukar få den här effekten i Sverige och Norden?
Det beror nog väldigt mycket på vilka generationer man tillhör. Kanske i Sverige, jag vet inte hur det är i Finland, men Eurovision skulle jag antar att det också är stort i Finland. Och då är det väl en sån på något sätt, de här som kan förena människor från olika samhällsklasser, från olika generationer. Det är väl den typen i så fall där folk alltså har sett samma program. Så Eurovision skulle jag säga är en sån. Och sen så har vi ju då såna här stora idrottsevenemang som OS till exempel. Och kanske fotbolls-VM och så. Sen finns det ju förstås då i grupperingar olika saker som är olika intressant. Och jag kan ju tänka mig då att vissa sådana som Game of Thrones, nu tror jag att folk ser den här oavsett kanske ålder och så, men att den kanske diskuteras mer i vissa grupperingar än andra. Så att jag tror att det som då skulle få den här effekten, det är de här sakerna på något sätt som blir nationella angelägenheter. Och det är klart att skulle då Sverige till exempel gå långt i fotbolls-VM, då kommer fler titta på det och då kommer fler diskutera detta.
Men hur beter man sig då som arbetstagare? Alltså är det då pratet eller är det surfandet eller vad är det som, vilka beteenden hänfaller vi till då när det är någonting som intresserar många?
Ja, jag tror att det är pratet mest. Att man helt enkelt pratar med varandra om det här. Sen så finns det ju säkert en och annan som surfar kring det också. Alltså när man pratar väldigt mycket, de kan ju göra att de här rasterna som folk tar, kafferasterna, att de drar ut på tiden om det finns mycket att prata om på det sättet. Så att jag tror att det blir lite längre fika raster när det är till exempel OS och efter Eurovision och sånt. Jag vet ju vissa arbetsplatser också som alltså kan ha tv på i sådana här gemensamma utrymmen när det är kanske skid-VM, 5 milen går. Och där kan ju då vissa yrkesgrupper kan ju sitta där kanske någon timme och titta på det här på arbetstid utan att det har några större konsekvenser. Andra kan det inte och så. Men jag minns ju när jag växte upp här på 70-talet så var ju då slalom och Ingmar Stenmark.
Det känner var ju jag också stora... igen. Ja. Vi såg i skolan så står vi när Stenmark åkte.
Precis, det var det jag skulle säga. Då drog man in en tv, skolan, lektionerna avbröts och så skulle alla titta på det här. Då kan man ju säga att ett slalomåk tar inte så lång tid så det är inte så mycket tid som går åt. Men det är ändå en viss skillnad i attityd tror jag nu mot då, att här var det tillåtet på något sätt att nu kan vi avbryta det här. Vi lägger ner arbetet i skolan och på arbetsplatsen kanske till viss del och så kan vi då titta på det här för att det här är någonting som vi då tycker är angeläget. Medan den där synen då inte riktigt kanske finns längre. Är vi inte produktiva av liksom på något sätt att vi hittar något produktivt så kan vi låtsas vara produktiva. Och det handlar ju om då att göra arbete då, som kanske egentligen inte har så stor betydelse. Sortera papper. Ställa böckerna i bokstavsordning. Vi har ju också en otrolig mängd dokumentation om en massa saker. Så man kan alltid hitta någonting som... Man ska vara sysselsatt på något sätt.
Varifrån kommer det här då? Den här känslan av att vi måste vara produktiva och vi måste göra rätt för oss.
Jag tror att en del i det här kanske har alltså med det gamla protestantiska arvet att göra. Men inte kanske, alltså man ska väl inte lägga för stor vikt vid det, men det finns ju det här uttrycket att man är luthersk.
Ja, det var det jag satt och tänkte på.
Ja, precis. Och då det här, och i det Och vara luthersk och den här lutherska tanken, det är ju då att vi ska inte vara sysslolösa. Det finns alltid någonting att göra. Det här lättjan, att då bara ta det lugnt och vila eller ta pauser, att det liksom, det har ett lågt värde. Det är ingen som kommer till jobbet och skryter om hur mycket man vilade under helgen.
Men finns det då positiva effekter av att diskutera till exempel Game of Thrones eller Champions League med arbetskamraterna? Alltså, kan det leda till någonting som arbetsgivaren har nytta av? Jag tänker återhämtning,
ja,
sådana saker.
Lite grann för att illustrera det där, så har vi sett i intervjuer med människor kring det här, så säger ju då vissa att nej, men pauser, det behöver man ju. Och en del som har lite grann av mer problemlösande jobb, jag intervjuar bland annat ingenjörer och dataprogrammerare. Och de säger då att när de kör fast där i sitt arbete, så är det ingen idé, har de lärt sig av erfarenheten, att fortsätta och försöka hitta lösningen på det sättet, utan det är bättre att ta en paus. Någon kan säga att jag brukar gå ut från kontoret, jag tar en promenad runt kvarteret eller runt stan och kommer tillbaks. Och kommer tillbaks då med en förnyad energi, eller också ser helt plötsligt att ja, här har vi lösningen. Så de har lärt sig att det är absolut ingen nytta med att sitta och nöta med att hitta den här lösningen. Så skulle man vända på det då, skulle man säga att det fyller ju en sån funktion då, att det skulle kunna vara gynnsamt för både arbetstagaren och arbetsgivaren med de här pauserna. Och det här visar sig också med de här särskilt ingenjörerna som jag har pratat med, som ofta är väldigt teknikintresserade av ett eller annat slag. Att när de tar en paus från sitt jobb, alltså sin arbetsuppgift de ska lösa, och de känner att ändra då att de är utmattade av det, behöver en paus, eller att de inte hittar lösningen, de känner att de bara inte kommer någon vart. Och några av de här då brukar nöjessurfa. Då surfar de ofta på tekniksidor av något slag. Och en del av de här säger att de där tekniksidorna som de surfar på då, de har ingenting med det aktuella problemet att göra, men och säger förvånansvärt ofta, så i framtiden sen så kommer de, känner de till lösningar och sånt som de har haft nytta av sitt privatsurfande tidigare. Och det är lite grann som om man är samhällskunskapslärare på högstadiet i skolan och så surfar man på nyhetssidor. Det kan man ju då fråga, är det en del av jobbet eller är det en del av privatlivet? Man kan ha nytta av saker då man läser i tidningar i sin undervisning. Så att det där, alltså vad som är arbete och vad som är arbetsrelaterat och vad som gynnar arbetet, det är väldigt komplext och väldigt diffust. Men arbetsgivarna har ju gärna en tanke av att 100% fokusering på arbetsuppgiften, det är ju det man vill. Så att då tror man att det blir bra. Men det är inte säkert det blir det.
Anar du att en förändring kan vara på gång i arbetsgivarens syn på arbetstid och arbetstagare? Att kommer det här in som du har berättat nu, att man kan ha nytta av privatsurfande på arbetstid i arbetsuppgifter?
Ja, jag är nog inte så optimistisk på det. Sen säger ju många arbetsgivare, de på något sätt uppmanar ju egentligen folk, ja, men man borde ta en paus. Det är klart att på liksom ett tankemässigt sätt, om man resonerar med dem, Så är det lite grann att jo, men det här tycker de då kanske låter vettigt. Men sen blir det ju konkreta situationer, och då är det, ja men tänk här nu har vi 10 kunder i butiken, vi har en deadline, det finns en rapport som ska vara färdig på måndag, det finns alltid någonting. Så att det här liksom, det här pausen då, ja men det kan du nog ta lite senare, inte just nu. Så att man har väldigt svårt att lösgöra sig. Sen finns det ju exempel på företag, Google till exempel, tas ju upp i såna här sammanhang som då ses ibland som någon form av vuxen lekstuga med folk då som spelar dataspel, och de har vilorum och massage, och det är liksom alltihop där, och att det är då ett framgångsrikt företag för att det här på något sätt, den lekfulla miljön då, skulle gynna någon form av kreativitet som gynnar affärerna sen. Men det kanske inte liksom är riktigt det man gör på vårdcentraler och i fabriker och i butiker och restauranger. Det har nog väldigt mycket med vilken typ av bransch man är i.
Det pågår något av ett spel mellan arbetstagare och arbetsgivare. Om anställda gör någonting som ledningen inte vill att de ska göra, så försöker arbetsgivaren täppa till. Men de anställda hittar ändå alltid ett kryphål, säger Lars Ivarsson som forskar kring arbetslivet vid Karlstads universitet. Och det här, att göra sånt som inte hör till jobbet på arbetstid, gäller också chefer.
Både arbetsgivare och arbetstagare är ju att alla, även chefer, alltså gör allt det som är möjligt på just den arbetsplatsen. Så att det här betyder ju egentligen att kan man surfa på jobbet så gör man det. Har man kopiator på jobbet, då kommer man kopiera saker. Det kan vara matrecept, eller det kan vara, om man nu är med i någon förening, så kan man ju skriva ut kanske protokoll från något möte. Man kan skriva ut fotografier och så vidare. Och det här gör ju chefer alltså minst lika mycket som anställda. Och vi skulle nästan vilja hävda att chefer gör det här mer. Så att det finns en viss dubbelmoral i detta, men då försvarar sig cheferna med att de jobbar så otroligt mycket övertid och de har oreglerad arbetstid och de minsann tar ansvar för sitt arbete ändå.
När du själv ska pausa på arbetstid, hur gör du då?
Jag tänkte för sig att jag tar inga pauser, men det är klart att jag gör det. Nu har ju jag ett jobb som är till stor del, jag ska inte säga att det är ensamarbete, men man sitter på sitt kontor och sitter och skriver och läser och rättar tenter och allt sådana här saker. Då är det ju ett ensamarbete och då kan man ju tycka kanske att det är skönt att komma ut i korridoren och se. Och det finns någon kollega man kan prata lite grann med. Men annars så kan det väl hända att man nöjessurfar någonting. Jag är ganska intresserad av ishockey, så det är väl kanske det jag tittar lite grann på. Nu börjar ju ishockey-VM här ikväll.
Har du surfat lite på det redan?
Nej, det har jag faktiskt inte hunnit, för jag har en ganska så hektisk period just nu, så jag har inte hunnit surfa någonting på det. Men det kommer jag ju säkert att göra, att titta på lite grann på de här nyhetssajterna om vad de skriver efter matcherna och lite såna här saker. Men sen ska man ju också tänka att det här, alltså den pausen då som jag kanske behöver ha, och jag går ut här i korridoren och så går jag ner här och så ser jag att dörren står på glänt till någon kollega och så börjar jag prata kanske ishockey eller Game of Thrones med den. Det är ju också det här att ibland vissa personers behov av en paus och få prata med andra kan ju också störa kollegers. Just det här med att de kanske har mycket som de bör fokusera på. Och det här, då kommer man ju in i att någon kommer och har bakat en kaka till exempel och säger kom nu så fikar vi och äter kaka. Och så känner man ju då att nej, men jag har ju ett jobb här som jag behöver göra och kanske ett jobb som jag då hellre kanske skulle göra. Och då har man ett socialt tryck också att man måste göra det här.
Så arbetsgivaren har ganska rätt sist och slutligen. Vi ska inte vara så sociala och prata så mycket privata saker. Är det det vi kommer fram till nu i slutet?
Nej, jag tycker vi ska vara sociala på jobbet. För det fyller en stor funktion. Och om vi då på något sätt trivs på jobbet så kommer ju det i de flesta fall bli bra. Och har man en arbetsgivare som är lite mer tillåtande, så kan man ju också förvänta sig att de anställda kommer ställa upp på ett helt annat sätt än en arbetsgivare som är väldigt hård och säger att det här får du inte göra och så.